du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se.
Vi är mitt uppe i vår undervisningsserie här i församlingen där vi talar utifrån Johannes evangeliet. Vi ska läsa tillsammans nu ifrån det 13:e kapitlet där Jesus tvättar lärjungarnas fötter. Vi läser från den första versen, Johannes 13 och från vers 1. Det var strax före påskhögtiden och Jesus visste att stunden hade kommit då han skulle lämna denna värld och gå till Fadern. Han hade älskat sina egna här i världen och han älskade dem in i det sista. Det åt kvällsmål och djävulen hade redan ingett Judas Simon Iskariots son den tanken att han skulle förråda honom. Jesus visste att Fadern hade gett allt i hans händer och att han hade utgått från Gud och skulle gå till Gud. Han reste sig från bordet, lade av sig manteln, tog en linneduk och band den om sig. Sedan hällde han vatten i ett fat och började tvätta lärjungarnas fötter och torkade med linneduken som han hade bundit om sig. När han kom till Simon Petrus sade denne till honom: Herre, ska du tvätta mina fötter? Jesus svarade: Vad jag gör förstår du inte nu, men längre fram ska du förstå det. Petrus sade: Aldrig någonsin ska du tvätta mina fötter. Jesus svarade: Om jag inte tvättar dig har du ingen del i mig. Simon Petrus sa: Herre, inte bara mina fötter utan också mina händer och mitt huvud. Jesus svarade: Den som har badat behöver sedan bara tvätta fötterna. Han är helt och hållet ren. Så är också ni rena, dock inte alla. Han visste vem som skulle förråda honom. Därför sade han att de inte alla var rena. När han nu hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bords igen, sa han till dem: Förstår ni vad jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre, och det med rätta, ty det är jag. Om nu jag, er herre och mästare, har tvättat era fötter, så är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort mot er. Amen, amen, säger jag er. Tjänaren är inte för mer än sin herre, och budbäraren är inte för mer än den som har sänt honom. När ni vet detta, saliga är ni om ni också gör det. Amen. Fader, nu ber jag om den här kraften som kommer ifrån den heliga ande som gör att det blir liv i de här orden. Jag ber att det ska få bli någonting som blir till nytta för var och en som lyssnar, både här i kyrkan och hemma vid paddan eller vid datorn eller vart man sitter. Så tackar dig för att du går rakt igenom från himlen ett våg av hopp och liv den här eftermiddagsstunden. Jag tackar dig att jag får stå i skuggan av dig och veta att utan dig blir det ingenting, men med dig blir det allt. Tack för alla som lyssnar, och jag ber att vi ska få något ifrån dig. I Jesu namn. Amen. Det här är i slutet av Jesu vandring här nere på jorden, där man sätter sig tillsammans för att fira påskhögtiden, den sista som Jesus är med på. Och det vi ser i den här texten är att Jesus vet vad som kommer att ske. Det står ju där från den första versen att han visste att stunden hade kommit. Men han är inte upptagen med sin egen smärta. Hur ska det gå? Ska jag lida i ett semane? Hur ska det bli att bli korsfäst? Utan det enda som liksom Jesus har i sitt sinne, det är kärleken till lärjungarna. Till de som är hans. De som han hade levt med i 3,5 år. De har han som sitt stora fokus när han ändå vet att sin egen smärta och sitt eget lidande ligger framför. Det är vår frälsare signum. Han tänkte inte på sig själv utan han tänkte på lärjungarna den stunden som de skulle vara tillsammans innan hans lidande skulle börja. Och då står det här att han var med sina egna, det är det första. Han älskade dem in till slutet. och han delade måltid med dem och umgicks med dem. När det står slutet här så betyder det att det var slutet på hans tjänstgöring här på jorden. Men det här är ju precis likadant för oss idag. När vi samlas så är Jesus mitt ibland oss. Han är fortfarande den som är med sina egna. Gud älskar alla människor i en vid mening. Men han älskar framförallt de som han kallar för sina egna. Som han kallar det här i texten sina lärjungar för. Därför att de som hade gensvarat på hans kärlek kunde han fylla med sin kärlek. Och det kunde bli en underbar gemenskap. Och nu hade han sett fram emot den här sista måltiden. Och de ligger där tillsammans. Och jag tycker det är så underbart budskap för dig som lyssnar idag. Och som känner att det här är svårt för mig nu med coronatider. Alltihop. Vi har en Jesus som älskar ända in till slutet. Hans kärlek är av evigheten. Och det står i Jeremia 31. Med evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd förbliva över dig. Hans kärlek till sina lärjungar och sitt folk är inte beroende av vår duktighet, om den kristnes perfekta livshållning. Han visste med lärjungarna att de var riktiga. Det var riktiga ordåger hela bunten, höll jag på att säga. Och det värsta låg framför när Petrus skulle förneka och alla skulle skingras. Det var mycket som låg framför. Men Jesus älskade dem därför att de hade sagt ja till honom och tillhörde honom. Och därför så vilade nåden över dem. Och kom ihåg min vän, Guds nåd vilar över dig. Inte för att du är en bra kristen, utan för att Guds kärlek är av evighet. Därför låter han sin nåd förbliva över dig. Och även så att det kommer att bli slutet snart för dig, så är han med hela vägen, ända hem. Det är den kristna saliga hopp. Tänk att vi har en sån frälsare som tillsammans äter kvällsmål och delar gemenskapen. Om kristendom bara är religion för dig, så vill jag bjuda in dig till en relation och en gemenskap där du får dela livet och gemenskapen med Herren. Och det ska vi göra sen i måltiden när vi firar Herrens nattvard här tillsammans. Så blir det en gemenskap med honom som har älskat oss hela vägen. Jesu kärlek leder till ett tjänande. Han som hade kommit ända uppifrån himlen, kommit ner till jorden och förnedrat sig. Nu skulle den stora förnedringen komma vid Golgata kors. Och nu läser vi här i texten att Jesus visste i vers 3 att fadern hade gett allt i hans händer och att han hade utgått från Gud. Han hade full makt i det ögonblicket att kalla till sig alla änglar som fanns. All makt ifrån himlen för att ta sig tillbaka till himlen igen i full ära. Men han använde inte den makt han hade, utan vad gör han istället? Jo, där mitt i måltiden. Och då vet vi från Lukas evangeliet i 22 kapitlet att lärjungarna i vid den sista måltiden har hållit på och dividerat med varann vem som är den största. Det var deras favoritämne. Mitt vid när de var tillsammans med Guds egen son så dividerade man vem som var störst, vem som var bäst, vem som var frommast, vem som hade mest gåvor, vem som kunde vara den största i församlingen. Men det fanns ju bara en som var stor. Han som hade allting men valde att inte använda makten utan lägga ner den helt. Ingen av lärjungarna kom på tanken att vi kanske skulle tvätta varandras fötter. För det var seden man gjorde. Tjänaren eller slaven hade som uppgift att tvätta fötterna på de andra när man hade kommit hem, som en hedersbevisning. Ingen av lärjungarna kom på den tanken, utan det var Jesus själv som profetiskt intog sig tjänargestalten när han reste sig upp och skulle göra det som de andra egentligen skulle ha gjort för honom, för han var ju kungars kung och herrars herre. Egentligen skulle allihopa vara tvättat hans fötter i ett enda stort badkar. Du är vår frälsare, vi vill betjäna dig. Men när det gäller frälsningen så finns det bara en som kan betjäna, och han heter Jesus. Och denne Jesus, han tar av sig manteln. Och när han tar av sig manteln så är det tvåfaldigt profetiskt. Det ena har att göra med Filipperbrevets andra kapitel. Orkar ni 4-5 som är här lite till? Ja, vi kör på. Filipperbrevets andra kapitel. Så står det från den femte versen. Då står det så här: var så till sinnes som Kristus Jesus var. Fastän han var till i Guds gestalt räknade han inte tillvaron som Gud, så som segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa. Han la av sig manteln av den gudomliga härligheten. Det betyder inte att han slutade att vara Gud. Han var 100% Gud och 100% människa. Den där matematikformen är svår att förstå. Den är omöjlig att förstå. Men han var sann Gud och sann människa. Men han hade lagt av sig den gudomliga attributen. Men de som upplevde honom, de fick uppleva att han var Gud. Han tog emot tillbedjan. Han var den som kunde hela och göra under. Han hade gudomliga attribut. Han var levande Gud, och det stod här i tredje versen i Johannes 13 att han visste att fadern hade gett allt i hans händer. Och så säger han sen i vers 14 liknande: ni kallar mig mästare och herre, och det med rätta, ty det är jag. Han bekänner sig vara Gud ibland dem, men han är också en sann människa. Så när han lägger av sig manteln så är det ett profetiskt bit att nu går jag in i den sista av tjänargestalten, i tjänaruppgiften, för att få betjäna med frälsning. Det är bara Jesus som kan göra det. Det andra tecknet med manteln, det sker ett par dagar senare när det står i Lukas 23 och 34 att efter att han hade blivit dömd till döden så kastade de romerska soldaterna lott om hans klädnad. Den manteln som han bar, den skulle tas av honom innan dödsögonblicket, när han skulle fullständigt förnedras med sin förnedringskropp för att du och jag skulle få uppleva livet i honom. Och det här är den här biten att få vara en tjänare och en slav. Det stämmer inte överens med hur lärjungarna hade bilden av Gud. De hade ju sett Jesus som sin mästare och de trodde att han skulle inta nu med våld och bli kungars kung även i det landet, i Jerusalem, i Israel, och få ut romarna därifrån. Men det var ett inre rike som kom nu först, där han ville upprätta ett tjänarrike där vi får älska varandra med evig kärlek. Sen längre fram så skulle det komma ett annat rike, och det sker när Jesus kommer tillbaka en andra gång. Men nu står det här om att betjänandet, det handlar om frälsning. Och det är så att när Jesus tvättar fötterna på lärjungarna och går in i den tjänstgöringen, så måste man ta emot det, annars kan man inte ha gemenskap. Och när han börjar att tvätta fötterna så kan man tänka sig att de börjar skämmas, lärjungarna. Här skulle ju vi egentligen ha tagit initiativet. Men när de ju tar emot fotavtagningen så är det som att Gud på något sätt bekräftar relationen med dem. Att jag älskar er och jag är ett med er. Och så kommer han till Petrus. Och när Petrus ska få ta emot detta så säger han i den sjätte versen: Herre, ska du tvätta mina fötter? Och han säger det i okunnighet, han förstår inte Guds rikets principer. Men Herren har förlåtelse och förnåd med honom. För det här sker ju innan Jesus har dött på korset. När vi läser den här texten så ser vi ju utifrån vad som hände. Vi vet ju att Petrus blev upprättad, att han fick uppleva att Jesus var hans frälsare. Men så säger Jesus att om inte jag får tvätta dig så har du ingen del i mig. Det spelar ingen roll i vår moderna tid hur mycket frikyrkliga och vilken kultur du har. Du kanske går i kyrkan och gör massor med olika saker. Om inte Jesus har fått tvätta dig så har du ingen del i honom. Det är det som är det som det kokar ner till att vara kristen. Det är att Jesus får tvätta våra fötter. Och inte bara det, utan först och främst får vi bada oss. Och då är det så att när vi badar oss är det dels en bild på dopet, det kristna dopet, när vi nedsänks, när vi vill tro på Jesus och badas vi helt upp, står i ett nytt liv. Men det är också att tro på det ord som Gud har gett, nämligen frälsningens ord. Att den som tror på mig ska bli frälst. Och då när vi gör det så får vi syndernas förlåtelse. Och därför är det så viktigt att du säger ja till Jesus, så att han måste få tvätta dig. Det finns ingen egen tvätt, gör dig själv tvätt. Hall i Guds rike, där du kan komma med lite andlig schamponering och försöka fixa det själv. Det är bara Gud som kan göra det. Vi kan väl säga ett amen för det här inne, de som är här. Det är underbart nämligen att Gud gör det så fantastiskt bra. Det finns ingen självfrälsning utan bara en gudsfrälsning, och det är ljuvligt. Julbad, släng dig i väggen, höll jag på att säga. För här är det ett bad som är till nytt liv. Och nu säger Petrus, han var ju antingen eller hela tiden. Han liksom, först vill han inte alls bli tvättad. Men när Jesus säger att du har ingen del med mig om inte jag får tvätta dig. Då är det både händerna och huvudet och alltihop. Men det är då Jesus talar om att du är redan ren i kraft av att du tror på mig och har följt mig. Men så lär han helgelsens princip. Den som är frälst är ren, har ett nytt liv. Men det finns en vandring som vi gör där vi behöver tvätta fötterna. Precis som ursprungstanken var i den judiska kontexten. Att när man var ute och gick med sina sandaler så blev man lerig och smutsig. Och man var tvungen att tvätta fötterna, men i övrigt var man ju ren. Det är precis samma bild här. Att i vår vandring så behöver vi få en daglig rening av våra fötter. När vi är ute och går och i den här världen så smutsar vi ner oss av den här världens tänkande och det finns mycket som vi kan falla i. Men vi har en grundrenhet genom Jesu blod att vi tillhör honom. Precis som lärjungarna som satt där och de var lite knepiga var och en, precis som du och jag är. Men de tillhörde Herren därför att de trodde på honom. Och i detta så tillhör vi honom i barnaskapets frihet, den som har fått sin synd förlåten. Och när vi vandrar här i världen så får vi tvätta fötterna, och det är Jesus som gör det varje dag, och han gör det också, inte bara med frälsning och med helgelse där vi får lära känna Gud mer, utan han tar ju hand om våra vardagliga bekymmer. Han är en frälsare för hela livet som tvättar fötterna på oss. Jag tycker det är helt underbart, den dagliga omsorgen. När vi överlåter oss till Gud, det har i Romarbrevets 12:e kapitel som jag ständigt återvänder till. När du överlämnar dig till Gud så överlämnar han sig till dig. Så blir det en helig växelverkan av ditt överlämnande, av din egen vilja. Så blir det hans liv som kommer in i dig. Och det blir en växelverkan som inte har med lagiskhet och nu måste jag. Utan det blir en underbar livets växelverkan som gör att vi mer och mer vill gå till honom. Och då blir det viktigt för oss att jag måste få tvätta fötterna nu igen. För nu har det gått sönder för mig och jag vill gå tillbaka till Gud. Och när vi gör det, så blir det en vandring med Herren där vi får vara tillsammans. Boris, får hålla på några minuter till? Ja, då kör vi. Jag fick tummen upp. Det är underbart. I den dagliga omsorgen tar han hand om oss. Nu är det så här att här finns det levande exempel att följa. Jesus, när han dör på korset, så påminns vi om det i nattvarden. Gör detta till minne av mig. Men det är inte bara det att han dör på korset, utan vi minns också hela hans livsgärning. Vi minns varje välgärning, varje bit han gjorde. Vi minns hur han tvättade fötterna. Och i nattvarden så påminns vi om detta tjänande som Jesus gjorde. Hur han gick in under och betjänade för att människor skulle få liv. Och när du tar nattvarden så tror inte jag att vi Jesus blir där på nytt offrad som många, som en del menar på. Utan han sitter på tronen och har offrat sig en gång för alla synder. Men vi påminns i den överlåtelsen, precis som den dagliga överlåtelsen, om att han är med ända till slutet och att han bär oss hela vägen. Och det blir en inre visshet som gör att vi kan vandra på vägen som Guds barn hela vägen hem. Och det ska vi påminna om när vi firar nattvard. Men jag måste få bara stanna vid en sak här innan vi går vidare. Och det är den här: vad jag gör förstår du inte nu, men längre fram ska du förstå det. När Jesus tvättar våra fötter, när han kommer och betjänar oss med liv, så låter han oss ibland gå igenom trånga och svåra passager där vi inte förstår vad är det som händer. Där vi undrar, nu är det så mörkt Gud, nu finns det ingen utväg. Och när vi går igenom de där perioderna så är det som att det här bibelordet blir som en ficklampa. Åh, hur många själar det är genom historien som har fått det här bibelordet upplyst för sig. Och hur många gånger har inte jag, och kanske du också, fått det bibelordet till oss. Vad du, Herre, vad du gör nu förstår vi inte. Men vi har löfte om att längre fram ska vi förstå det. Fostran är inte roligt när vi får den. Men fostran leder till att vi får uppleva att vi blir starkare i våra steg tillsammans med Gud längre fram. Så därför du som upplever nu att jag förstår verkligen inte hur Gud tänker. Jag förstår inte Guds vägar just nu. Så har du löftet ifrån Jesus själv att ja, just nu förstår du inte. Men längre fram ska du förstå. Vissa saker kommer vi inte förstå först vi kommer hem till himlen. Men vi kommer att få en del kunskap här nere också. Två exempel på ett tjänande. Det ena, Johannes 12, Maria, Lazarus syster. När de samlas tillsammans så tvättar hon mästarens fötter med olja. Jesus hade inte sagt till henne att nu ska du tvätta mig med olja här. Men hon hade suttit ner vid mästarens fötter. Och när hon hade suttit där vid mästarens fötter och hört Jesus tala så blev det en gemenskap där hans hjärta kom in i hennes hjärta och det blev en livgivande ande. Och helt spontant så började hon att tvätta mästarens fötter. Och när hon får kritik från en av lärjungarna, Judas Iskariot, du kan lyssna på Maria Nilsens predikan för några söndagar sedan som handlar om detta, i det. Så säger han att hon har smort mina fötter för min begravning. Indirekt så har hon smort honom för den tjänsten när han skulle dö på korset. Du vet att du kommer in i ett tjänande när du får vara tillsammans med Jesus. Så får du hans sinne. Och i den här svåra tiden med corona och allt det som är, så finns det ett tjänande. Där vi får tjäna varandra, inte utifrån att vi måste, utan att vi har fått vara med Jesus. För över 20 år sedan var jag i Australien på en bibelskola. Och vi var på ett teamresa upp till Roebourne i nordvästra Australien. Där vi skulle betjäna aboriginer, ursprungsbefolkningen. Vi hade med oss en del vita australiensare. Och vi märkte hur hårt det var för de här aboriginerna att kunna acceptera de vita australiensarna i vårt team efter år av förtryck, över år av omhändertagande av barn, efter allt det som man hade, tvångsförflyttningar och allt möjligt som man hade gjort. När vi bad så var det en i teamet som fick tanken, vi ska tvätta aboriginernas fötter. Och vid en gudstjänst så satt vi alla i en ring där. Pilbara Aboriginal Church i Roebourne, Western Australia. Och vi satt dem där och vi sa att vi vill tvätta era fötter. Och vi hade vatten i hinkar och i baljor. De tog av sig sina skor. Och när vi betjänade dem så hände någonting. De hade sina fötter, det var fotsvampar och det var smuts. Och det var allt möjligt. Men vi tvättade fötterna. Och vi kände fysiskt deras fötter och det blandades med tårar. Och det hände någonting som förlöstes mellan de vita australiensarna och aboriginerna. Det blev en försoning mellan dem i en stor kärlek. Varför? Ja, för att vi gick under med det som Gud hade sagt och betjänade. Och i det så blev det en upprättelse. Min vän, det finns en upprättelse i att få gå under och betjäna. Nu kan vi än idag, det finns sådana som håller på med detta med att vaga fötter och det är inte fel i sig. Men i dagens predikan så är det exemplets makt att vi får i den här tiden som är få tvätta varandras fötter. Och har du aldrig upplevt Jesus i ditt liv så är det dags för dig att få säga till Herren, ta emot mig som jag är så ska han tvätta dig ren. Och så får vi tvätta varandras fötter. Och uppmaningen är att tvätta om tills Herren kommer tillbaka. Vi betjänar varandra, min älskade vän, i Jesu namn. Amen. Tack Fader för din omsorg. Tack att du tvättar fötter och att vi får följa ditt exempel i Jesu namn. Amen.
Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något så mejla oss på info@goteborgkyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där.
Men vi är även samlingar för barn då?
Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!